Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, vi lever i en ond och svår tid. Hjälp oss att vi inte förtvivlar, att vi går vilse bland alla de förvillelser som finns runt om oss, utan att vi hittar vägen till ditt rike och får vara med dig i den härliga evighet som du har berättat oss genom Jesus Kristus. Vi lämnar den här dagen och den här stunden i dina goda händer. Sänd din ande för att upplysa oss och för att väcka oss och också för att trösta. I Jesu namn. Amen. Jag har fått i uppdrag att teckna en bakgrund utifrån familjens situation i dagens värld. Och då är det klart att det gäller Finland i första hand, men jag kommer också att anknyta lite till Sverige och Norge och någon mån också Danmark har jag hittat någonting för. Jag kommer att börja med lite statistik. Och det är min sann ingen positiv situation. Men desto mer så tror vi att det positiva ska komma fram sen i fortsättningen av dagen. Jag tror att många av de företeelser som vi känner i Finland också gäller i de andra nordiska länderna också i hela det som vi kallar för den västliga världen. Och i många fall är det ju så att Sverige har gått i förväg, har gått före oss i den negativa utvecklingen. Och jag kunde ju säga någonting om den här bilden där jag har skissat vad jag kommer att ta upp sen efter statistiken. Nämligen två ödesfrågor ska jag beröra lite som inverkar starkt på vår verksamhet. Frågan om kvinnliga präster och homofrågan. Och sen de motkrafter som samhället och tyvärr också folkkyrkorna i Norden lägger emot den bibliska undervisningen. Dels ekonomin som inverkar väldigt starkt och dels det som kallas de demokratiska grundvärdena. Så här ser utvecklingen av hela befolkningen och av den Finlands evangelisk-lutherska kyrka ut. Befolkningen har, jag har tagit med år 2000 och det mellersta är det för 5 år sedan och det som är längst till höger är fjolårets siffror. Finlands befolkningen har ökat men ökar inte längre egentligen. Däremot så har medlemstalet i den evangelisk-lutherska kyrkan starkt gått ner och nu ligger den på cirka 70%, till och med under 70% av befolkningen. Och då vi ser på den siffra som är längst till vänster så är det ungefär 85% av befolkningen. Nu är det alltså 70. Och det går starkt neråt. Sen när det gäller antalet födda och döpta så har det gått något uppåt från under de 14 första åren under det här millenniet. Men sen har det gått neråt. Men ännu mer har antalet döpta gått neråt. Så vi ser att det är en ganska svag procent idag, det är närmare bestämt cirka 65% av totalantalet födda som blir döpta i Finlands evangelisk-lutherska kyrkan. Sen kommer ju också några ortodoxa till i den ortodoxa kyrkan. Och man kan också notera att år 2013 så sjönk antalet döpta för första gången under antalet döda, så då började det ske en tillbakagång i det fallet. När det gäller äktenskap så har totala antalet äktenskap tydligt och klart sjunkit den övre linjen här. Och ännu mer har antalet kyrkliga vigslar gått ner. Så att vi i detta nu har ungefär 56% av totalantalet vigslar inom den evangelisk-lutherska folkkyrkan. Medan det då var 80% i början på det här millenniet. Och samtidigt så kan vi också se hur antalet gudstjänstbesökare har gått ner. Antalet gudstjänster finns i den övre linjen, det är de verkliga tal från knappt 50 000 ner till 29 000. Det är en nedgång som samtidigt är korrelerad med antalet besökare. Den nedre siffran, den ska multipliceras med 1000, men det har gått ner då från 4,5 miljoner, nej, jag har redan från 1980 där för att visa hela den här långa utvecklingen. 1980 var det 6,8 miljoner gudstjänstbesökare, medan det i fjol var 2,4 miljoner. Från 6,8 till 2,4. Och där märker vi alltså hur den evangelisk-lutherska folkkyrkan kraftigt har mist sitt grepp om befolkningen i stort. Sen har vi antal konfirmationer som har gått neråt, och nu ska ni observera det att det första tidsspannet här är 14 år och det andra tidsspannet är 4 år. Men det har varit en konsekvent nedgång. Så att, men inte lika mycket som befolkningen eller som antal äktenskap har gått ner. Konfirmationerna bevarar ändå rätt mycket av sin status. Men däremot är det ju rena katastrofen om vi ser på söndagsskolor. Jag har inte ens någon siffra för 2018. Jag har inte hittat någon uppgift där, utan har bara 2000 och 2014. Från 66 000 ner till 19 000, 19 500 barn som går i söndagsskolor. Så det är ju fråga om det finns någon söndagsskolor inom en nära framtid. Sen har jag också en bild av vad man tror på. I den här stora mediekoncernen Alma Media så gjorde man en utredning om det här och frågade ett par tusen medborgare: tror du på Gud eller på en högre makt? Och där har vi jag tog med två olika områden, nämligen hela landet och Vasa-valkrets. Det var valkretsvis som motsvarar de här politiska valkretsarna. Och här ser vi alltså att i hela landet så var det 33% under fjolåret som tror på Gud så som den lutherska folkkyrkan lär. En tredjedel endast. Och så finns det då en 4% till som tror enligt en annan kristen kyrka, men i alla fall har en kristen tro. Och en annan religion så finns också lite med där, en liten smal spalt. Medan 21% tror på en högre makt i allmänhet, men inte på en personlig gud. Det är den 21% som är... Jo, det är den högre makten i allmänhet. Och sen 12% kan inte säga, men 29% säger klart: jag tror inte på Gud. I Vasa län är det lite högre siffror. Vi brukar tala om bibelbältet här i den här nejden. Och det finns också säkert på många andra orter en stark väckelserörelsetradition som gör att det är högre siffror. Så att i Vasa valkrets så är då siffrorna 46% som tror enligt den lutherska kyrkan, 7% enligt en annan kristen kyrka, 16% en annan religion, 11% kan inte säga, och 19% i förhållande till 29% där förnekar tron på Gud överhuvudtaget. Och ännu en allvarlig sak. Vad tror prästerna exempelvis på jungfrufödelsen, som är en sån här ganska typisk fråga där det har vacklat en hel del? Det här är då kyrkans forskningscentral och Radio Dei som för 6 år sedan gjorde en undersökning, observera för 6 år sedan, Så det är ju inte så säkert att vi ens kommer till de här siffrorna. Präster tror på jungfrufödelsen 33% enligt den lutherska kyrkan. 33% av prästerna. 4% enligt en annan kristen kyrka. Nu undrar jag om jag har fel. Nej, jag har nog satt fel statistik där, hörni. Det är det här samma siffror här som jag har glömt kvar från det där förra. Så det ska vara en annan siffra, nämligen 62% av prästerna bekänner att Jesus föddes av jungfru. Jag började nog tycka att det var alldeles för galet. Manliga präster tror 68% och kvinnliga 50%. Så det är betydligt flera manliga präster som tror på jungfrufödelsen. 67% av alla präster svarade, så det är en tredjedel av prästerna som inte alls har svarat. 16% av de kvinnliga prästerna sa att de inte alls tror på jungfrufödelsen eller anser den osannolik. This figure is not the correct figure here. Så ska vi gå vidare, och jag visar nu bara den här allmänna översikten. Jag har inte fler illustrationer eller stolpar. Vi går då till de här två ödesfrågorna, kvinnliga präster och homofrågan. Där är det också en intressant bakgrund. Och vi kan först notera att den kyrka som allra först gick in för att ha kvinnliga präster var Danmarks folkkirke 1948. Svenska kyrkan gick in för det 1958, 10 år senare. De hade då en samvetsklausul som upphävdes 1982. Samvetsklausulen sa att de präster som inte accepterar ska kunna väja. De ska kunna då låta bli att samarbeta med kvinnor. Men efter 1982 är det alltså omöjligt. Norska kyrkan gick in för det här 1961. Och Finlands evangelisk-lutherska kyrka först 1986. Det var ett stort trauma för en stor del av befolkningen. Finland var så långt efter. Och då införde man också inofficiellt samma praxis som i Sverige. Men officiellt så har man då slopat den här rättigheten att väja. Och sen den andra frågan. Samkönade äktenskap. Det gjordes möjliga i Sverige från 2009. Samtidigt i Norge. I Danmark 2012, där hade man redan partnerskap från 1989, och i Finland först 2017. Samma tendens, Finland kommer långt efter. Vilket har gjort då att det har varit mycket starka påtryckningar. Vi måste göra som de andra. Men vigning till kyrkligt äktenskap, det har kommit betydligt senare. Alltså, kyrkan har börjat viga. Utom i Sverige, för där godkändes vigsel till äktenskap i Svenska kyrkan samma år som staten gjorde det möjligt att viga samkönade par. Och i Danmark var det intressant, för att kyrkan, den danska folkekirke, tog beslut om att viga samkönade par redan före lagstiftningen hade trätt i kraft. Det gick före. Den norska kyrkan kom 2016. Och i Finland har vi ingen kyrklig vigsel ännu. Där förstår ni trycket. För att belysa hur familjen, och särskilt den kristna familjen, behandlas och hur den mår i dagens Finland, så ska jag nu lite se på två viktiga krafter som hotar den traditionella kristna synen. Och den ena kraften är ekonomin. I Finland är det en helt avgörande faktor för folkkyrkan. Och inverkar också på väckelserörelsernas verksamhetsmöjligheter inom kyrkan. Den andra kraften, det är den så kallade västliga demokratiska, eller de demokratiska grundvärdena, som förvrängs tyvärr av gnostiska strömningar. Den här faktorn är gemensam för alla de västliga länderna. Och då ska vi först se på ekonomin. Vad har den för betydelse? Jag talar nu här i fortsättningen om kyrkan, och då menar jag den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, för enkelhetens skull. Utredet sker på två flanker. Dels så har vi de sekulariserade, moderna, västerländska samhällsmedborgarna som inte bryr sig om kyrkans egentliga budskap. De reagerar varje gång en kristen politiker uttalar sig mot abort eller samkönade äktenskap. Reaktionen blir att man skriver ut sig. Ett stort antal. Sen har vi den andra sidan. De bibeltroende medlemmarna i kyrkan. De tar avstånd från att kyrkans ledning går i statens ledband. Allt fler har insett att man ger sitt stöd till en antikristlig verksamhet genom att betala skatt till den här kyrkan. Och har därför utrett. I båda fallen leder det till försämrad ekonomi. För kyrkans ledning gäller det nu att minimera skadan ekonomiskt. Alltså att hitta en linje som gör att medlemmarna inte flyr. Eller att så få som möjligt gör det. Kyrkans ekonomi grundar sig på skatt som alla medlemmar är tvungna att betala. Kommunerna driver in den här skatten genom statsmakten, skattefinansieringen. Kyrkskatten kan noggrant beräknas utifrån församlingarnas medlemmar och deras inkomster som stat och kommun har bra koll på. Det går inte att vägra betala kyrkskatten med mindre än att man skriver ut sig. Det finns ingen möjlighet att välja att tillhöra en bra församling. Det har förespråkats av många, men det går inte. Och det beror på just systemet om man driver in skatten. Här finns det mycket att förlora om de liberala eller agnostiska medlemmarna lämnar kyrkan. Därför betonar kyrkans ledare det sociala samhällsansvaret som en morot för att de här ska stanna kvar i kyrkan. Kyrkan gör ju så mycket gott i samhället för att stödja invandrare och annat sådant. Så säger man. De konservativa kan tämjas på sikt. Här behöver man väckelserörelsernas bistånd. Det är nämligen där som merparten av kyrkans aktiva finns. Och det är så många att det känns om de faller bort i större mängder. De som verkligen står på sig och utreder har hittills inte varit så många. Frågan är, varför håller man så benhårt fast vid en kyrka som går allt längre i förnekelse av de bibliska sanningarna? Knappast finns det någon som på allvar tror att kyrkan skulle fås tillbaka till en biblisk väg. I så fall skulle ekonomin krascha nästan på en gång. För då skulle alla de här liberalerna skriva ut sig. Tvärt. Det skulle en helt annan kyrka. Redan att kyrkomötet inte har lyckats finna någon lösning på frågan om samkönade par vigsel har lett till många utträden. Att kyrkan inte har följt med samhällets utveckling är ju ohållbart. Och det kritiseras ständigt av vanliga medier, mainstream media som man också säger med en engelsk term. De samverkar med HBTQ-lobbyn. Jag ska återkomma till den termen. Nu är det viktigt att se till att man får en lösning så snart som möjligt. Tillvändningen till det nya tänkandet har lyckats utmärkt om man ser det från majoritetens håll. Men det finns en fråga som kan bli avgörande för en del av de konservativa. Inkommande februari väljs nya ombud till det högsta beslutande organet i kyrkan, kyrkomötet. Det kommer att bli en stark lobbning för att välja sådana kandidater som röstar för kyrklig vigsel av samkönade. Man måste nämligen ha 3/4 majoritet för ett sådant beslut. Det har man ännu inte fått. Men man hoppas nå det, kanske redan under nästa kyrkomöte. De röstberättigade till kyrkomötet utses av församlingarnas förtroendevalda. Och redan vid kyrkovalet i höstas såg man till att man så långt möjligt skulle få lämpliga personer invalda. Nu har Borgå stift fått en ny biskop som har gått ut i sin kampanj med att arbeta för att kyrkan ska börja viga de samkönade. Och det är ju inte någon lösning innan man har gjort det. Även om kyrkan har en klar skriven lära om det här och praxis för det. Många i Finland hoppas på att det ska bli en väckelse som ger en återgång till biblisk praxis. Därför försöker de kämpa i församlingsorgan och i kyrkomötet. På det sättet skulle man få fortsätta med kampen några år till, vilket förstås är meningslöst på sikt. Tyvärr verkar det stora flertalet ha gett upp och anpassat sig till det oundvikliga. Allt fler tröttnar på att kämpa och så resignerar man. Ett sådant exempel såg vi i Närpes församling här i vinter. Närpes har varit en bastion för Svenska Lutherska Evangelieföreningen, som officiellt är mot samarbete med kvinnliga präster, även om man inte lyfter fram frågan starkt. En intensiv lobbyverksamhet av en före detta riksdagsledamot ledde till att en kvinna valdes till kaplan senaste december. Och under påskhelgen när man sände gudstjänster i TV från Närpes så dokumenterades det offentligt att många av den här föreningens aktiva nu har gett upp och inte hade några problem med att vara aktiva i gudstjänster, trots att det var en kvinna som medverkade. Det var en alldeles klar anpassning till det som man ser som oundvikligt. Det här är möjligt till följd av att undervisningen om Bibeln har satts på undantag i våra väckelserörelser. Jaha, kanske du hoppar till. Har Bibeln satts på undantag i väckelserörelser? Jag vågar hävda det om man ser till Bibelns hela budskap. Är det inte just så att de frågor som vållar irritation i förhållande till de lokala församlingarna och till folkkyrkan som helhet slipas av? Det gäller nämligen att upprätthålla verksamhetsmöjligheten. Som en påminnelse om kyrkogeografi och kyrkohistoria kan jag nämna, fastän det är bekant för er, åtminstone många, att vi har fyra gamla väckelserörelser i den, som i århundraden har arbetat i nära anslutning till folkkyrkan. Det finns ju också en ortodox kyrka, men den behöver inte alls nämna i det här sammanhanget. De här fyra gamla väckelserörelserna är pietismen, eller gammalpietismen, lestadianismen, bedjarrörelsen och den evangeliska rörelsen. De två förra, alltså, nej, det är pietismen och bedjarrörelsen är mest verksamma på finsktal, och lestadianismen och evangeliska rörelsen är representerade i de här regionerna, i de svenska regionerna. Sen finns också den så kallade femte väckelsen som på svenskt håll är representerad av Luthers Kindermission. Den femte väckelsen har grundat sig på pietismen, men har då särskilt betonat väckelseaspekten. Då jag nämner väckelserörelserna och deras problematiken mellan dem och kyrkan, så tänker jag på alla de här rörelserna i Finland. Och där är särskilt den femte väckelsen och den evangeliska rörelsen framträdande idag med de här, i de här konflikterna. Och de har en betydande policypåverkan. Lestadianerna har på grund av sin avvikande kyrkosyn inte tidigare varit lika centralt med i striden, men det håller på att ändra. Intresset att upprätthålla verksamhetsmöjligheterna gäller från båda sidor. Kyrkans ledning är medveten om att väckelserörelserna är kyrkans hopp. Om de skulle lämna kyrkan i en massflykt kraschar ekonomin. Dessutom blir de mest trogna kyrkobesökarna borta. Därför måste man balansera så att väckelserörelserna hålls lugna och att inte konservativa röster sticker fram och skapar en risk för massutträde. Rörelserna själva idkar självcensur genom att inte ta upp de känsligaste frågorna och genom att tysta dem som vill lyfta fram Bibelns radikala budskap också i praktiken. Flera av de organiserade väckelserörelserna räknas som kyrkans officiella missionsorganisationer. Det finns 7 sådana organisationer. De får ett stöd i form av kollekter och budgetanslag av församlingar. Men som motprestation måste de acceptera att underkasta sig de villkor som kyrkan ställt. Alltså full samverkan med kvinnliga präster och öppenhet att viga samkönade till äktenskap. Såvida det blir av, men åtminstone så till att godkänna homosexuella fullt ut så kräver man. Jag såg i den finska rätt så konservativa tidningen Seurakuntalainen i torsdags på deras webbsida att det nu just har varit en diskussion som inte jag har sett i tv mellan en representant för en av de här missionsorganisationerna och en sån som arbetar emot att sådana organisationer ska få bidrag som tillåter diskriminering. Och det finns då en del församlingar bland annat i Helsingfors där man har slopat bidraget till det här. Och det är speciellt då till någon av de här femteväckelsens rörelser och finska evangelieföreningen och svenska lutherska evangelieföreningen. Det är de som har tappat bidrag. Och det är ju klart att om det blir väldigt vanligt så då kommer ju de här rörelserna att mista en stor del av sina verksamhetsmöjligheter. Här brukar man ju ofta använda en bild. Det gäller att koka grodan rätt. Ni vet, och har nog hört om det här. Har man kokande vatten i en gryta och kastar ner en groda i kokande vatten så hoppar den direkt ut. Men lägger man den i tempererat vatten och sen värmer upp det försiktigt, då hålls den där ända tills den är kokad. Och det här är just den taktik som man använder. Man vädjar om tålamod och överseende med kyrkans anpassning till ett allt mer gudlöst samhälle. Och så hittar man alla möjliga motiveringar till att det inte ännu är dags att skriva ut sig. Ändå sker det ett läckage från folkkyrkoförsamlingarna, särskilt till Evangelisk-Lutherska missionsstiftet, som har vuxit till ett beaktansvärt samfund med över 40 aktiva församlingar. Därför är både folkkyrkan och väckelserörelserna tämligen negativa mot missionsstiftet och har inget intresse av samverkan. Missionsstiftet har ju ändå rätt långt samma lära, samma policy som de här väckelserörelserna. I fråga om den kristna familjen. Det skulle jag åtminstone tro. Så de borde ju kunna samarbeta. Sen har vi den andra motkraften. Nämligen de så kallade demokratiska grundvärdena. De västerländska samhällena brukar betona de demokratiska grundvärdena som bygger på kristen grund. I själva verket läser man de här grundvärdena med glasögon som formats av gnostiskt jämlikhetstänkande. Och de som motsätter sig normen, det som man kallar det politiskt korrekta, de blir fiender som måste motarbetas. I öst har man bevarat de kristna grundvärdena bättre än i väst. Och det märker vi ju bland annat när vi ser på Rysslands motstånd mot att homosexuella ska få verksamhetsmöjligheter och jämställdhet. Men det är också problem i EU, därför att det finns länder i Europa, Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, där man bättre slagit fast vakt om de traditionella värderingarna än majoriteten i EU. Och därför säger man i Finland och i de här andra västliga länderna att vi måste omvända de här konservativa, de här bakåtsträvarna i de här länderna. En motkraft som är oerhört stark idag är HBTQ-lobbyn. Och de här bokstäverna förklaras bättre i Bibel och bekännelse nummer 3 som det finns ännu möjlighet att ta med av om ni vill dela ut åt någon. Ni har kanske själva alla sett den. H står för homo, B för bisexuell, T för transsexuell och Q för queer. Ett sådant där luddigt allmän begrepp för dem som inte just har något kön alls. Eller talar om något. Jag ska ta fram en aspekt från det här. Och det är genustänkandet. För att förverkliga det här tänkandet måste man befria barnen från sina konservativa föräldrar. Det här kommer givetvis att kollidera när kristna föräldrar inser hur det skär sig mot deras övertygelse. Den underliggande principen för genustänkandet är jämlikhetsideologin som fått sin drivkraft från en modern gnosticism. Ordet gnosticism kommer från det grekiska ordet gnosis som betecknar en högre kunskap. Det hävdar människans förmåga att söka och finna det inre ljuset. Sann frihet är att förverkliga sig själv på ett inre plan. Den nordiska välfärdsmodellen bygger på en i grunden socialistisk ideologi. Mammorna ska ut i arbetslivet så snart som möjligt för att nå jämställdhet och förverkliga sig själva. Barnen ska fostras av samhället för att de ska få de rätta grundvärderingarna. Dels i daghem och dels i förskola och skola som i princip är obligatoriska. När vi nu ser på familjen ser vi följderna. Då samhället kräver att mammorna ska ut i arbetslivet måste papporna ta en lika stor andel av föräldraskapet. Det är som en mors särskilda uppgift att föda barnen, att ge den näring från sin kropp och svara för omvårdnaden, särskilt de första åren. Det ska delas lika. Det finns ju bara ett egentligt problem. Man har inte ännu lyckats få papporna att föda barnen. Men attityderna har man lyckats ändra i väldigt stor utsträckning. Moderns höga uppgift att föda och ta den viktigaste rollen för barnens fostran föraktas. Nu börjar det gå upp för politikerna. Det föds alldeles för få barn i vårt land. Men man ser inte vad den egentliga orsaken är. Här ser vi också följderna av HBTQ-lobbandet. När alla ska vara jämlika ska inte vissa former av familjer favoriseras. Det är för det politiskt korrekta tänkandet fel att diskriminera familjer med två mammor eller två pappor. I media lyfter man upp alternativa familjeformer till den grad att det börjar verka som om de skulle vara det normala. Det är någon som har sagt att föräldrarna förr hade många barn, nu har barnen många föräldrar. Varje exempel på sånt som förransågs onormalt, lyssna fram så att det framstår som helt normalt. Det här blir oerhört allvarsmättat när man drar ut det till att säga att var och en också måste finna sitt kön. Det sägs att det inte alls är så att man kan säga att man är pojke eller flicka genom att titta på sina kroppar. Kön är någonting som man upplever sig vara. Och då har man då fått fel könsorgan så kan man operera, ta in hormoner som gör att man byter kön. Vi har sett följden av det här tänkandet, hur man på sina håll kräver könsneutrala toaletter. Tänk på dem som känner sig varken som man eller kvinna, säger man. Eller ett antal daghem i Sverige där man inte talar om pojkar eller flickor. Och där man till och med har utmönstrat böcker om Emil och Pippi för att vi betonar det pojkaktiga och det flickaktiga. I Bibel och bekännelse lyfter vi upp ett exempel på kibbutzprojektet från 1900-talet i Israel. Där försökte man systematiskt ta bort alla skillnader mellan könen. Och barnen skulle fostras från det de var små att bli lika, fullständigt lika. Men man kom till vägs ände då barnen och ungdomarna revolterade och började vägra finna sig i de här arrangemangen att vara med på lika sätt överallt, till och med i dusch och badrum. På samma sätt hade också kommit kritik mot de könsneutrala toaletterna, för kvinnor har protesterat mot risken att mista sin integritet. Nu verkar det här vara extrema frågor, men tänkandet får sina följder. Den moderna gnosticismen har blivit en självklar ingrediens i politiken. Könskvotering måste gälla självklart i alla politiska sammanhang, från sammansättning av regeringen till nämnder i kommuner. Man kräver också att företagens styrelser ska få jämlikhet mellan könen, vilket i många fall gör det svårt att hitta lämpliga kandidater att välja in. Men man tycker det är mindre viktigt att man får de bästa. Det viktigaste är att det är könsjämlikt. Det här är också orsaken till att man har krävt att kvinnorna ska bli präster. Och varför man gör kampanjer för kvinnor i prästval. I skolan har de gnostiska idealen lett till förändringar i pedagogiken som numera starkt betonar konstruktivismen. Eleverna ska själva konstruera sin kunskap. Det är ute med plugg och utlärning av fakta. Lärarna har på många håll förlorat sin auktoritet, inte bara i klassrummet, utan också i förhållande till vårdnadshavarna, som tar sina barns parti om de inte uppför sig och gör ordentligt ifrån sig. Särskilt i Sverige, där det här har drivits hårdare än här hos oss i Finland, har det blivit ödesdigert för ordningen i skolan. Också i familjerna syns det här tänkandet. Den tidigare självklara föräldraauktoriteten har ofta försvunnit. Då barnen blir jämlika med föräldrarna ändras fostringsprinciperna. Och nu ska jag sammanfatta det här med ett bibelord som visar precis det som vi lever i, den tid vi lever i idag. Från andra Timoteusbrevet, 3 kapitlet, de 5 första verserna. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Vi såg det här skenet av Guds fruktan i statistiken. Vad folk tror på motsvarar inte alls medlemskap. En stor del har ett sken av Guds fruktan. Men kommer det till de här viktiga frågorna om att följa Bibeln, så då spelar det ingen roll vad Bibeln säger. Vad ska vi då göra i den här situationen? Paulus avslutar med en förmaning. Håll dig borta från den. Håll dig borta från den. Vi kan inte rymma ut ur världen. Men vi kan av Guds ord lära oss hur vi ska vara ett salt i världen utan att anpassa oss till den här världen, även om det leder till förföljelse och förakt. Gud har en kärleksfull, en vis plan för våra kristna hem. Det ska vi lära oss idag och imorgon. Och vi ber att Gud ska hjälpa oss att lyssna och lyda till välsignelse för våra familjer.